Och att göra små hjärtan med liksom ketchup på pastan och små kärlekslappar i axelremsväskan. Så han gjorde de sakerna fast han gick bakom ryggen. Han gjorde det bara lite mindre skala. Sen att vi var ju förlovade. Vi hade liksom lovat att vi ska gifta oss. Vi ska bilda familj. Ja, jag mådde väldigt dåligt. En sen kväll så kom han hem från jobbet. Och då hade jag haft mina misstankar i månader. Så inte bara satt i hjärnan utan jag hade ont i hjärtat, ont i kroppen. Hade rasat i vikt, ville inte äta, eller kunde inte äta som jag borde. Och den kvällen när han kom hem så bara tittade jag på honom och sa, nu, vem har du varit med?
Du lyssnar på Sandra om att våga älska igen efter otrohet och separation. Det här är podden Unika livsöden. Historien börjar när Sandra studerar på högskolan. Där träffar hon sitt ex. En man som hon klickade med direkt. Inte nödvändigtvis på ett romantiskt plan, men det fanns utan tvekan något särskilt emellan dem. Så här beskriver hon den första tiden.
Jag och min ex-fästman träffades på plugget helt enkelt, på högskolan. På en hemmafest hos honom och det var, från min sida var det inte himla stormande förälskelse. Men han blev tydligen blixtförälskad. Men det jag kände var att han var en otroligt fin människa. Han var definitivt mer än en vän. Och den vänskapen, jag tycker all kärlek ska grunda sig på vänskap. Och det hade vi, men det fanns ju mer så vi blev ihop väldigt snabbt. Han var otroligt hjälpsam, ödmjuk, kärleksfull. Alltså vi snackar, om han såg att jag gick på mataffären till exempel, men nu bär Sandra på någonting tungt. Han bara förstod att nu ska jag vara där med matkorgen. Jag behöver inte be om hjälp. Var jag sjuk, då tog han hand om mig som vilken sjuksyster som helst. Han förstod mig på ett sätt som nästan ibland var skrämmande lik telepati. Jag kunde titta på honom. Och vice versa. Hon bara, ja, nickar. Okej, okay, vi är på samma, fattar. Ja. Om vi skulle gå och handla på en bygghandel till exempel. Och jag visste att ja, men jag skulle jättegärna vilja ha typ en ljusblåaktig lila färg till ett sovrum som vi renoverade. Ska jag ge honom färgkartan? Nej, det behövs inte. Och likt förbaskat så kommer han med exakt den färgen. Alltså, vad är sannolikheten? Så det bandet som han och jag hade, det var... Ja, jag hade aldrig stött på det tidigare. Aldrig någonsin, inte ens med min man som jag älskar mest av allt. Men det var något speciellt som fick mig att verkligen vilja satsa på den här killen. Och det var också det bandet som gjorde att jag aldrig kunde tro att han skulle göra det han gjorde mot mig.
Med tiden kom Sandra och mannen hon dejtade allt närmare varandra. Efter att ha blivit ett par valde de att flytta ihop i Stockholm. Men det dröjde inte särskilt länge förrän Sandra kände att något inte stämde.
När vi träffades så bodde vi i Västerås, min hemstad. Han hade bott och pluggat där i flera år. Så när vi var klara med våra studier så flyttade vi ihop i en gemensam bostadsrätt som vi totalrenoverade. Så vi blev ännu tajtare. Jag fick jobb i Västerås, han fick jobb i Stockholm. Och han pendlade fram och tillbaka och sen blev det tyvärr så att det blev lågkonjunktur och jag förlorade mitt jobb och då tänkte vi att nej, men nu flyttar vi till Stockholm. Det finns större möjligheter för mig också där. Och vi flyttade till en ny lägenhet, renoverade allt igen och någonstans där den sommaren då jag var nyflyttad i Stockholm så började han få väldigt märkliga sms. Och när jag säger märkliga så menar jag att det var sms som kom på tiden dittills inte hade blivit kontaktad. Typ efter 10 på kvällen eller ännu senare. Eller tidiga lördagmorgon när man låg och kelade i sängen. Sådana här saker. Vem är det här? Varför är det så bråttom plötsligt? Det här har aldrig hänt förut. Men jag litade fortfarande på honom. Återigen, vi hade jättefin kontakt. Han sa att jag var hans livskärlek. Och jag kände att jag har ingen anledning att misstro honom. Om jag inte har bevis. Och det hade jag inte. Men det var ju någon gnagande känsla av att fasiken, det är någonting som inte stämmer. Den här sommaren då vi var nyinflyttade i Stockholm så förutom att renovera en lägenhet totalt. Så tog vi en paus och åkte till en grekisk ö. Och där, alltså när vi var på Arlanda skulle iväg, då fick jag sitt sista, i mitt tycke, konstiga sms av den här personen som jag misstänkte var någon som inte alls borde höra av sig till honom. Men sen faktiskt fick han inga sms av den här personen. Så att då kände jag att är det någonting som kanske inte är som det ska, så verkar som att han ändå kämpar för att ha kontakt bara med mig den veckan. Det är mig han älskar, det är mig han reser med, det är mig han bor med, det är mig han är förlovad med. Men sen likt förbaskat när vi kom hem till Arlanda, då var det som att han, jag tror att han hörde av sig till den här tjejen då och bara, nu är jag med, nu kan vi hålla på som vanligt igen. Och de här sms:en eskalerade och till slut så var det många sena jobbkvällar. Jag hade ännu inte fått ett nytt jobb i Stockholm, så jag hade mycket tid att gå och fundera. Verkligen så här, där kom den konstiga signalen. Så jag liksom samlade en bevis för mig själv. Och till slut så hade jag så mycket att jag vågade konfrontera honom.
Efter resan till Grekland återupptog hennes partner sitt märkliga beteende. Sandra kände först att hon inte kunde konfrontera honom gällande hennes misstankar. Men en dag tog hon mod till sig.
Det jag kände var en enorm frustration, sorg, besvikelse. Jag förstod inte hur hon hade kunnat göra så mot mig. Framförallt också för att det dels var varandras bästa vänner. Det låter så cheesy att säga så, men vi var verkligen det. Det här att man kunde förstå varandra utan att säga någonting. Och att göra små hjärtan med liksom ketchup på pastan och små kärlekslappar i Axelhems väskan. Han gjorde de sakerna fast han gick bakom ryggen. Han gjorde det bara lite mindre skala. Eller inte lika ofta helt enkelt. Så ja, jag var helt förkrossad. Och sen att vi var ju förlovade. Vi hade liksom lovat att vi ska gifta oss. Vi ska bilda familj. Och samtidigt sa han, börjar han under den här konstiga otrohetsperioden när jag började misstänka någonting, att jaha, plötsligt ville han inte ha barn kanske. Varför ville han inte det? Så att, ja, det var mycket chock och irritation och sorg som jag bearbetade. Och när jag flyttade från Västerås så hade jag kvar mina föräldrar där. Mina barndomsvänner, de som fortfarande hade kontakt med. Så jag hade ingen ny vän i Stockholm. Jag hade inte lärt känna någon ny kompis eller min kollega via jobb. Ja, jag mådde väldigt dåligt den hösten 2009. Jag konfronterade honom några dagar innan julafton. Och skälet till det var framförallt att jag hade varit ute och gått på en lång promenad en dag. Och plötsligt kände att jag kan inte ta ett enda steg till. För det högg till. Och jag bara slogs andan ur mig. Jag kunde inte andas. Jag kunde inte ta ett steg till. Och jag tänkte, men justus, jag är bara 25 år. Vad är det här? Så jag stapplade hem, och då menar jag verkligen, jag kunde inte gå, utan jag höll mig i ledstänger och allt grejer jag kunde få tag på, drog mig upp för trappan hem och bara, för där låg telefonen hemma, jag hade glömt den, och bara ringde till min vårdcentral för att fick en akuttid.
Efter att ha haft misstankar gentemot sin partner under en lång tid och att ha kämpat med känslor av ensamhet, stress och besvikelse, sa Sandras kropp ifrån. Hennes hälsa hade drastiskt försämrats. Väl under mötet med läkaren fick hon en förklaring gällande sitt hälsotillstånd. Vi hör fortsättningen.
Jag stapplade iväg till vårdcentralen och de tänkte, vad är det med dig? Du är så ung och inga märkbara synliga fel. Och så fick jag lägga mig på en brits, hennes läkarrum där, och så klämde hon mig, eller tryckte med ena handens fingrar mellan brösten. Och alltså den smärtan som strålade ut, det var min hjärtesorg. Och jag minns tyvärr inte vad den här diagnosen heter, men hon sa bara, oj, det här är jätteovanligt. Att göra ont här så beror det på långvarig psykisk stress, sorg, ångest. Har du sånt i ditt liv? Och då började jag gråta. För då hade jag mått så dåligt i månader för att jag hade misstänkt att någonting inte stod rätt till med honom. Så det kändes som att om kroppen gör ont och någonting som gör ont i psyket, då måste jag konfrontera honom. Så det gick jag hem och gjorde. Och då berättade han att efter mycket om att verkligen dra ur honom vad som hade hänt. Men då berättade min dåvarande exman, fästman då, att jag har kysst en tjej på jobbet. Men det är bara en gång, sa han. Och det är hon som närmar sig mig. Och det var inte ens en bra kyss, sa han dessutom. För min del skiter samma om det var bra eller dålig. Han hade gått bakom ryggen på mig. Men där och då den kvällen innan julafton då så berättade han att ja, vi har inte samma glöd. Vi har blivit slentrianmässiga. Och jag vill någonting mer. Men jag vill göra detta mer med dig. Så vi fortsätter vårt förhållande. Och då blev jag överlycklig. Såklart. Jag tänkte att nu är allting fina fisken igen. Nu kör vi. Och vi firade jul med min familj. Var tillsammans på mellandagarna. Han var lite tystlåten kan jag tycka. Inte så här, åh bra att hon har förlåtit mig. Och det tyckte jag var konstigt. Borde inte han vara lättad nu? Och sen blev det nyårsafton. Jag firade med väldigt goda vänner. Och när det var dags för nyårskyssen där vid tolvslaget så fick jag den. Men den var totalt känslokall. Alltså den var kallare än snön på marken. Och jag tänkte bara, nu fasiken, jag ville gå in i det nya året och känna hopp och kärlek och framtidstro med honom. Men det var inte det jag fick. Det var det verkligen inte. Så efter helgerna, och när han började jobba igen, då kom han hem från jobbet en dag och jag behövde inte ens fråga vart han hade varit. Jag sa bara, har du varit med henne? Ja. Så då var kärlekssagan slut. Han sprang mot tunnelbanan och jag såg honom. Jag kommer ihåg det så himla väl. Jag stod i vårt nyrenoverade kök som fortfarande luktade ny målarfärg och såg min kärlek springa iväg. Och då tänkte jag att det är inte längre vi. Han hamnade på Södermalm och för mig räckte pengarna till en etta i Hässelby strand. Men jag var tacksam för det någonstans att ta vägen. Så det blev min väldigt mysiga älskade fristad. Det var så jag kände att jag verkligen kunde finna mig själv och landa i vem jag var utan honom. För till saken hör att jag hade bott hos mina föräldrar under studietiden och släppte ihop med honom. Så jag hade aldrig tagit hand om någonting praktiskt själv någonsin. Ganska naiv och ganska barnslig var jag, kan nu tycka så här i efterhand. Jag hade nog mått bra av att bo någonstans själv innan jag flyttade ihop med honom. Men gjort är gjort. Så att, verkligen, vem är jag? Hur tvättar man det här? Hur byter jag glödlampor och ska ta bort spindelnäten själv? Hur gör man det? Alltså allt sådana här, allt praktiskt. Jag fick finna mig själv. När jag hade gått och handlat i mataffären, då fanns inte han där att automatiskt ställa fram bärkassen. Ja, det var mycket så här, vem är jag? Hur gör jag nu? Jag fixade ett nytt jobb. Jag började plugga på kvällarna och då fick jag nya vänner tack vare det. Så någonstans där våren 2010 efter separationen så fann jag mig själv.
Som Sandra beskriver var den första tiden efter separationen svår med tanke på att hon var tvungen att flytta till en egen bostad och skapa sig nya rutiner på egen hand. Men trots detta fick hon chans att reflektera över sitt eget liv och hitta sig själv. Månaderna gick och längtan efter att bli kär på nytt växte sig allt starkare. Efter en kort tid vågade Sandra ge sig ut och börja dejta igen.
Och sen när sommaren kom där, då kände jag, men det är inte så kul att sitta här ute i förorten utan någon. När mina kompisar liksom närmare innerstan hade sina partners. Och jag träffade många bra killar. Det gjorde jag verkligen. Ibland blev det en fika, ibland blev det bio, ibland blev det någonting mer. Ibland blev det en badstund på klipporna i Fredhäll och sen vattenskoteråkning efteråt. Ibland blev det möjligt att spela biljard, klubbar eller vad tusan det var. Men jag hade väldigt kul under min tid som singel, speciellt den sommaren där 2010. Tills jag träffade mitt ex och blev jättekär i honom. Jag träffade mitt ex en sommarkväll i Humlegården och där fann båda varandra. Det gick omedelbart. blev flera timmar. Det kändes som att det var några minuter. Familjer, kompisgäng lämnade Humlegården. Festerna började ta vid vid Stureplan. Men jag var helt i min bubbla med honom. Jag var verkligen så här blixt, tok, galet, löjligt förälskad där och då. Kunde tro att det här är han. End of story, det här är den mannen jag ska gifta mig med. Han var lite mer tveksam, men vi valde varandra ändå. Och tiden gick, vi var tillsammans i 1 år och 8 månader. Men han var väldigt otroligt kärleksfull å ena sidan. Och tystlåten och misstänksam mot mig den andra. Han kunde glömma bort min födelsedag. Men kompenserade med en väldigt fin, romantisk, påkostad long weekend i Köpenhamn. Där han uppträdde med en egen skriven låt, dedikerad till mig. Hade aldrig hänt förut, hade inte ens skett i min vildaste fantasi. Ett exempel till, det var att han älskade segling. Jag hade aldrig seglat, har inga sådana minnen från min uppväxt. Men jag gjorde det för hans skull. Jag tänkte att jag ska försöka i alla fall. Och vill han segla mig på riktigt på någon semester, så vill jag kunna göra någonting rätt. Och inte bara be om hjälp. Men han blev bara sur på mig för jag gjorde fel. Så jag kände att jag kompromissade och ville gå honom till mötes. Men han besvarade bara med ilska och frustration. Och då blev jag nästan arg och inte alls så taggad på att segla med honom. Så att han höll mig på halster. Och jag kan faktiskt säga att det var som psykisk misshandel. För att jag visste aldrig vart jag hade honom. Och personligen kan jag tycka att hellre ett dåligt besked som man kan ta ställning till än att inte veta vad som ska ske. Och det här ambivalenta beteendet, det hade han så gott som nonstop i 1 år och 8 månader. Och jag mådde inte så bra under den tiden. Nej, men det var mycket så här, jag visade framfötterna eller försökte, och han bara var känslokall. Och jag fick ingen sånt kompromissade tillbaka, förutom en gång. Jag älskar hundar, och det visste han. Så en gång sa han, men Sandra, vi kan ju gå till Sveriges största hundutställning i Älvsjömässan. Då. Ungefär som att jag följer med dig på nåder, om du gör det här för mig. Så jag blev glad att han visade intresse, att han ville följa med. Men där och då så var det bara, han hade inte kul. Han var väldigt tydlig med, här vill jag inte vara.
Den nya relationen med sitt ex gick inte som planerat. Han visade ett allt mer nonchalant beteendemönster, något som fick Sandra att må allt sämre. Så här beskriver hon fortsättningen av deras relation.
Alltså hösten 2012 så började jag hinta om att vi inte varit ihop över ett år nu, och vi närmar oss 30 båda två. Vore det inte fint att bo tillsammans? Så sakta, sakta fick jag honom att gå från att vara totalt ointresserad av att bo ihop till att faktiskt tycka att det var en ganska bra idé. Så där började vi fundera på det på allvar, började kolla lägenheter på Hemnet. Men innan han ville börja gå på visningar så ville han provbo ihop. Och min lilla etta var ändå större än hans, så han flyttade in för en provperiod. Och då sa han att den 1 april 2013 kommer jag tala om för dig om jag vill satsa på oss och vår framtid tillsammans. Så då bodde jag som en person som jag inte kunde lita på i flera månader. Alltså det var så jobbigt. Och speciellt när han blev sur och vrång för att någonting i min lägenhet inte var som hemma hos honom. Det kunde vara en sån dum grej som att besticken inte låg i den ordningen som han ville ha det. Och då sa jag, men ändra på det då. Bör du bli nöjd? Jag bryr mig inte om det är gaffel, sked, kniv eller hur det nu ska vara. Lägg dem där. Så mycket småtjafs, och jag tror att han i grund och botten var tjafsig för att han inte ens ville vara där med mig. Men jag var ju så himla kär i den här karen, och jag hade 2 kraschade förhållanden i ryggsäck och tänkte, jag gör allt i min makt för att det ska fungera. Så att jag väntade till den 1 april 2013, och där i mitt kök så dumpade han mig. Han hade vetat om vad han ville ha sagt i flera veckor, avslöjar han. Jag hade hoppats in i det sista. Även om magkänslan lutade att det här kommer inte gå bra. Och det är något jag verkligen ångrar än idag, så många år senare, att jag lät honom ha den kontrollen över mitt hjärta. Jag borde ha sagt att det här är skitsnack. Du vet vad du vill, säg det nu och sen åker du ut. Men nej, jag väntade.
Trots att Sandras magkänsla ännu en gång visade sig ha rätt, valde hon att tro på kärleken ända in i det sista. Med facit i hand visade sig att hon trots de misslyckade relationerna hon lämnat bakom sig med män som inte har behandlat henne med respekt, ändå väljer att tro på kärleken. Men Sandra gjorde mer än så. Hon valde att dela med sig av sin erfarenhet till andra genom att skriva en bok.
Idén till min bok Det är inte längre vi kommer jag minnet av min ex-fästman var otrogen. Men mitt ex, som jag träffade innan min man nu, han förekommer i boken, men under namnet Anton. Alltså, jag är knappast den enda tjejen eller killen för den delen som råkar ut för otrohet, men att skriva om det på ett sånt utlämnande och verklighetsbaserat sätt vågar jag säga att jag är typ ensam om. Det finns många böcker på temat, definitivt. Men ingen som jag har läst som är skriven på det sättet. Jag skrev den inte som en bok, ska jag vara helt ärlig med. Jag började skriva för att jag alltid har skrivit. Och det är så jag bearbetar mina känslor. Och det började väl som dagboksform eller som anteckningar i mobilen. Och sen blev det många anteckningar och då förde över dem till Word i datorn. Och skrev ännu mer och sen insåg att men det här är ju ganska roligt. Jag har ju någonting att säga. Och så växte dokumentet till 22 400-ish ord. Och vips så var det en bok. Och sen så skickade jag in det till förlag efter att en kompis hade tyckt till och inga förlag antog det. Jag blev jätteledsen, la manuset i byrålådan. Alltså verkligen fysiskt la det i byrålådan och tänkte smäll det igen, aldrig igen. Men då sa en kompis att men jag kan titta på det här. Och hon återkom med otroligt bra återkoppling som fick mig känna att ja, men det är värt att ta till med hennes åsikter. Det är värt att göra en ny version av manuset. Och sen la jag byrålådan igen för det kom en mitt livs kärlek dök upp i livet och ja, med resor och flyttar och barn så småningom. En pandemi kom emellan så att jag hade väldigt mycket för mig. Men sen så hösten 2022 såg jag en Instagram-annons om att ett förlag sökte nya manus. Och tänkte jag, det är ett tecken. Så då dammade jag av det där igen, läste igenom hela manuset, reviderade ytterligare en gång och skickade in och blev antagen. Jag har skrivit min bok Det är inte längre vi för att jag är säker på att kvinnor som befinner sig i en destruktiv relation som jag, där man känner att det finns varningssignaler men man väljer att ignorera dem. För man är inte säker eller man orkar inte, vågar inte konfrontera. Jag säger bara, gör det! För magkänslan är rätt. Jag vill inte skrämma och absolut inte uppmana till misstänksamhet eller svartsjuka. För jag tycker att en bra kärleksrelation bygger på ömsesidig respekt och förtroende och mycket kärlek. Så verkligen inte uppmana till svartsjuka. Men just att lita på din magkänsla. För den leder dig rätt. För livet går vidare ändå. Man måste ta hand om sig själv. Och när man landat i den nya situationen, typ separerat, flyttat till en egen bostad, att då, när man är trygg i sig själv, då kan man ta tag i dejtandet. Att våga dejta för att på så sätt våga älska igen och finna äkta kärlek.
Du har lyssnat på Unika livsöden om Sandra. Att våga älska igen efter otrohet och separation. Mitt namn är Sebastian och jag vill rikta ett stort tack till dig som har lyssnat.